Jag ska läsa ifrån Matteus evangeliets 21 kapitel, vers 1 till och med 11. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led dem hit. Om någon säger något ska ni svara: Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: vem är han? Och folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Idag är det alltså palmsöndag, och vi får vandra vägen till korset med Jesus. Det är en väldigt utmärkande berättelse, det här intåget i Jerusalem. Och den är väldigt viktig för den stora berättelsen på många sätt. Det är på många sätt en blandning av det triumftåg som det till synes är, kungen som rider in i staden. Men det är också på många sätt en dödsmarsch för Jesus. Och en hel del däremellan. Den teologiska symboliken bakåt mot de forna stora kungarna, kung David och kung Salomo, den är stark och tydlig. Intåget visar på många sätt att här kommer den Messias som folket har väntat på. Och många som går där med Jesus känner in det, och de vördar honom som kung som nu ska besitta tronen och rädda folket. Symboliken i åsnan som pekar bak mot hur Salomo red in till sin kröning på just den åsna. Folket som ropar Hosianna, Davids son, som en längtan tillbaka till Israels storhet under kung Davids tid. Det är den de nu ser är på väg. Och det är Jesus som är den nya kungen. Men det finns fler symboliker att hämta i texten. Jesus har flera gånger antytt att han måste dö. Att han kommer att offras och att detta kommer att ske i Jerusalem. Nu tågar han in i Jerusalem. Hyllad, men också som en som ska dö. Jag har alltid haft en bild av att folket som står längs en bred gata, prydligt vid palmträden, i långa rader där de står och väntar. Och de har klättrat upp i träden för att se bättre. Och där de sen bryter ner kvistar och lägger ner fram sina mantlar. Människor som stod med hög förväntan på att Jesus skulle rida förbi dem och de skulle få en skymt. Vid en närmare läsning och eftertanke inser jag att min bild är kanske något romantiserad. Även om det kan ha varit gott om plats på vägen utanför staden, så var gatorna i Jerusalem vid den här tiden ganska små och trånga. Man hade inte byggt utrymme för stora bilar och bussar och folksamlingar. Det fanns inte mycket plats att stå på för en folkmassa längs gatorna. Tittar vi dessutom i texten, så står det att faktiskt att folket gick både före och efter Jesus när de ropade sitt Hosianna. De gick helt enkelt med Jesus in i Jerusalem, fram längs de smala och trånga gatorna. framför honom och bakom honom och med honom. Det var troligt så också att många hade följt honom en bit på vägen redan innan Jerusalem. En del ända från Galileen. Det var ju inte bara de 12 som reste med honom. Det var ofta stora folkskaror som vandrade med honom dit han gick. Jag fastnade lite för den tanken att folk gick med honom i intåget framför och bakom. Då temat för söndagen är vägen till korset, så ser jag att folket går med Jesus på vägen fram till korset. Och vi, du och jag, vi får gå där på vägen med honom framför och bakom fram mot korset. Vägen till korset kallas ofta för kärlekens väg. Därför att det var för kärlekens skull som Jesus tog sig hela vägen dit. Det var för kärlekens skull som Jesus gick hela vägen in i döden för vår skull. Och som jag predikade om förra veckan, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Jesus gavs åt oss för Guds kärleks skull. Och det var för den kärleken till oss som han sedan korsfästes. En av de vanligaste sakerna jag hör folk säga nu för tiden, och som vi nästan alla säger till varandra, det är att vi lever i en märklig tid. Och det gör vi ju sannoliken. Det finns olika händelser och tidpunkter genom historien som är särskilda, märkliga, men som också förändrar och förvandlar livet som vi känner till det. På många sätt så är vi inne i en sån tid nu, tror jag. Livet har ställts på ända på många sätt. För de flesta av oss har det kanske inte förändrats så mycket än, mer än att vi håller oss hemma och inte träffar folk som vanligt längre. För andra är förändringarna ännu mer påtagliga och isoleringen än mer tydlig. Än så länge vet ingen av oss hur världen kommer att se ut när denna kris är över. Det jag dock hör de flesta säga är att världen kommer inte se likadan ut som den gjorde innan. Det är en märklig tid, en förändringens tid, ett nytt avgörande ögonblick i historien. Vi träder nu in i påskveckan, i stilla veckan. Och när det begav sig på den tiden så var det också en sån där världsförändrande tid. Förmodligen så var den tiden och den händelsen den mest avgörande och förändrade tid världen har skådat ända sedan skapelsen. Det som hände där och då var att Guds kärlek sattes på prov. Det var ögonblicket som för alltid skulle avgöra om det faktiskt är det goda eller det onda som segrar till slut. Det var Guds kärlek i Jesus som offrades för att förändra världen för vår skull. Och kärleken, det goda, segrade. Och sedan dess är korset en symbol som vi kan förenas kring. Som en påminnelse om att kärleken alltid kan segra. Det goda kan alltid segra. När vi nu står inför en av vår tids prövningar, när vår församling, liksom så många andra församlingar, står inför dessa prövningar som världen nu ger oss, får vi börja vår vandring mot korset tillsammans med Jesus. Nu när världens svårigheter möter oss kan vi, du och jag, välja att stå vid kanten och titta på. Eller så kan vi vandra med Jesus fram mot korset för att i samma kärleksanda möta de svårigheter som nu ligger framför oss. Jag är ingen domedagsprofet. Och jag vill komma med tröstens ord i dessa tider. Och tröstens ord finns. Och de kommer. Men det är en allvarsam tid. Då jag och många fler som jag samtalar med. Tror att detta är bara i början. På en tid med fler kriser som ligger framför oss. Än så länge kan denna kris förvärras avsevärt med stora samhällsutmaningar. Den kan också gå över. Och vi hoppas på det. Men vi vet att nästa kris väntar runt hörnet. Om det är en ny influensapandemi eller klimatförändringar som gör sig påminda på allvar. Eller om det är världspolitiska kriser eller allt på en gång. Så står vi som mänsklighet inför prövningar. Som församling, som kristna, som människor har vi nu en möjlighet. Att med Jesus gå vägen fram och möta prövningen. Att möta den just som församling och gemenskap, som mänsklighet, förenade i Kristi kärlek. Vi har nu möjlighet att komma samman för att möta dessa svårigheter med tro, med hopp och med kärlek. Och med hjälp till de människor, ja, hjälp till oss alla tillsammans som drabbas av kris. Den nuvarande eller den kommande. Vår tro och vår kärlek till människor sätts nu på prov. Som en gemenskap med en fast punkt i Kristus har vi stora möjligheter att göra detta. Vi är redan förenade i församling kring detta. Som ett försprång. Jesus kallar oss nu. När han rider in i Jerusalem på vägen mot korset. Kallar oss att gå med. Kallar oss från korset att nu vara hans kropp, hans händer och fötter på jorden. Att vara hans kärlek till de människor som nu hamnar utanför. Som nu inte kan få hjälp. Som nu saknar tro. Som nu saknar hopp. Och nu saknar kärlek. Nu, särskilt nu när vi inte kan samlas i en kyrksal, sätts vår gemenskap på prov. Både att hålla samman, men också att faktiskt möta världen med den kärlek som Gud möter oss med. Kanske finns du där nu som tittar och inte känner att du är en del av den gemenskapen. Inte är en del av församlingsgemenskap. En gemenskap som visserligen är mycket bredare än ett medlemskap på ett papper. Men jag vill bjuda in dig att vara med. Kom och förena dig med kristna i hela världen. Vi finns här på många platser. Välkommen. Hör av dig. Vi vill möta dig. Vi ska tillsammans få fira nattvard idag också. Jag kan inte dela den med er fysiskt. Men jag kan dela den med er i ande och hjärta. Nattvarden är den handling som förenar oss som gemenskap. Och som mänsklighet. Där får vi påminnas om den kärlek som kallar oss och som sänder oss ut i världen för att dela samma kärlek, samma godhet till de som behöver den, liksom vi också gör. Jag vill dela denna måltid med dig, och även om du inte kan ta emot den fysiskt så kan du ta emot den i ditt hjärta och vara bevarad i kärleken. Kallad i kärleken. Och sänd ut i världen. Amen.